Hon kanske inte lyssnar på poddversion.
Nej, och hon frågar mig varje gång, hur lyssnar man på en podd då? Så sitter jag och förklarar 20 minuter och sen nästa gång man ses så bara, hur lyssnar man på en podd då?
Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Hej och välkommen till podcastversionen av Dilemma. I podden så har vi ju en exklusiv inledning numera som inte hörs i radion, där vi kör några av panelisterna till dilemman. Sen fortsätter programmet precis som vanligt. I panelen idag, Henrik Jonsson, programledare, producent. Välkommen.
Tack.
Programledare för Malin och Fantastiska Farao.
Ja.
Hur kom det namnet till?
Det var ett namn när vi skrev upp på en lista. Vad har vi för ingredienser till det här programmet?
Mm. Och Fantastiska Farao.
Han kallar ju sig det i vissa sammanhang.
Mm. Okay.
Men vi undviker att han säger det själv i programmet om sig själv, för det kan lätt missuppfattas.
Och du går efter att lämna på söndag?
Jajamensan.
Trevligt, välkommen hit.
Tack.
Ja. Josefin Kraft, och det är bredvid dig, Henrik. Mm. Du är också programledare.
Mm, det är
hardest working woman in showbiz.
Oh yeah, that's how it feels.
Programledare
faktiskt.
I Svensk Pop. Och sen så är du podcaststjärna ihop med Josefin.
Ja.
Och sen så har du mixkrysset som går efter här på lördagar, va?
Söndagar.
Söndagar till och med, förlåt mig.
Mellan ja, så klockan är det. 2 och 4. Men det har bytt dagar lite fram. Förut var det ju lördagar, så att jag kan förstå att du blandar ihop det.
Ja, du har ju också ett sommarhus som du måste betala hyra på. Så att du måste jobba hårt.
Jag vet, det här satans vuxenlivet. Jag blir så trött på det alltså, på riktigt.
Okej, fakturerar värre än, ja, jag vill inte ha. Jakob Bergqvist kanske. Jakob Bergqvist, också välkommen hit.
Tack så jättemycket.
Komiker, arrangör, konferensier.
Ja visst, ja. Allt möjligt.
Arrangör, och, ja, när blev det, du det?
Ja, jag vet inte, men jag arrangerar Skrattstockgalan.
Just det, ja, den har du faktiskt hållit i jättelänge. Massa. Förlåt, jag tar tillbaks. Mm.
Ta inte ifrån om arrangörshatten.
Jag är nästan bara komiker, det blir så lite.
Ja, precis. Och sen har vi ju sagt att det är lite roligt att du har gjort en roll i vuxenfilmen Dr. Styvs lustskola.
En biroll. Mm. Jag hade inte huvudrollen.
Nej, en biroll var det.
En biroll.
Okej, vem spelar du? Doktor eller Styven eller lustskolan? Någon av dem.
Lust.
Lust.
Jag var lust.
Du är lusten personifierad, Jakob Bergqvist. Och så gjorde du såklart rösten i Stadsduvan i Disneyfilmen Bolt.
Det glömmer ingen. Mm.
Kan du Dr. Styvs, kan du köra då Bolt i Dr. Styvs? Om man skulle göra en uppföljare med alltså.
En Disney-version.
En Disney-version av Dr. Styvs. En Pixar Dr. Styvs skola.
Ja, lite mer så.
En liten pilsk duva. Precis, en hård boll. Hård bolt. Usch, vad dålig jag
är.
Hörrni, ni
är
ju här för...
Det är ingen Norra Brunn för dig.
Nej, det är verkligen inte. Det har jag blivit ratad för många, många år sedan. Henrik Jonsson, du ska här och berätta om ett dilemma som du har varit med om i helgen. Eller i veckan till och med. Kan du börja?
Ja, i veckan har jag varit med om ett av de mer fåfänga slagen när det kommer till dilemma. För de är ju egentligen inga problem. Men när någonting snuddar vår fåfänga, då är det ju livsavgörande. Det är ju sommar av och till och man försöker hotta upp sin garderob för att gå som en fräsch man runt om på stan och gator. Och framförallt jag som är på en tämligen ny arbetsplats dagtid. Så jag gick till en butik och köpte mig ett par skor. Sneakers som jag tyckte var väldigt fina, och så där också i samma affär en väldigt tjusig jacka som man tänkte att det här sitter bra ihop, de passar lite enkelt till varandra, fortfarande laid back city style, jag bryr mig inte om hur jag ser ut, men dyrt och exakt det rätta. Det var en dålig dag dagen efter, jag kunde inte bära mina nya kläder, gå till arbetet, var på en av de yngre, inte alls lika högt upp i graderna som jag är på den arbetsplatsen, hade på pricken likadana skor.
Okay.
Boom, före dig.
Och sen jackan.
Och jackan.
Ja. Och jackan.
Så att det kändes som att jag kan aldrig bära de kläderna på mitt jobb. För att jag är dubbelt så gammal och jag hade på något sätt råd att köpa kläderna. Det vill säga, han har ingen smak. Han har tittat på de unga och köpt sig en stil. Och nu är mitt dilemma. Är jag en fåfäng tönt som ska skärpa mig och klä på mig och behålla mitt jobb? Eller ska jag helt enkelt skänka kläderna till någon som är tuff på riktigt?
Eller att du har, alltså, att du har på dem ändå, det har du aldrig övervägt.
Jo, men inte på jobbet.
Varför det?
För att det går ju hand runt till likadana.
Ja, men då är den kampen en dag i hand. Du ska vinna den här fighten.
Så man kan battle om det.
Man kan battle om det. Det här är en duellmöjlighet.
Och så har inte jag har bara tänkt på det. Lägga sig över eller under. Vad kommer någon annan att tycka?
En stare down mellan dig och 20-åringen.
Last man standing.
Vem är mest?
Man up.
vem är mest de här skorna?
Okej, vad säger Jossan om det här då?
Ja, men jag tänker på i vissa skvallertidningar så är det ju så här bilder på kändisar och så har de samma klänning. och så är det då, vem bar den bäst, brukar det stå. Mm. Och sen så har det då olika procent ja, röstat. Och så är det en som har vunnit. Tänk dig det. Ställ upp dig själv i huvudet, i hjärnan på en sån här bild bredvid honom. Och så tänker du, vem hade vunnit?
Mm.
Och är det då du, då tycker jag att du kan, då kan du köra. Samtidigt känner jag att när du sa sneakers, att du hade varit och köpt sneakers, det kändes lite som du hade lärt ett nytt ord. Och...
Förlåt, gymnastiksko.
Jumpadojer. Jag ska inte göra mig till.
Gymnastiksko.
Du är liksom inte riktigt en sneakerskille, känner jag. Du har det på dig idag. Fast egentligen, om jag så här bara tänker mig Henrik Jonsson, då tänker jag mer så här bruna skinns...
Cowboy skor.
Boots.
Korta.
Med stålhätta. Nej,
ting, ja.
Nej, men jag tycker du ska tänka, om du är snyggare i det här, då är det din show. Mm. Då ska han bara ge sig.
Okej, okay. Jakob Ökvist, vad säger du?
Jag tycker det finns bara en lösning på det här. Det är du i befogenhet av en högre rang på jobbet sparkar den här parven. Sparka ut honom, vad ska han göra? Han är någon praktikant där. Varför ska han sno din stil?
Nej, det är bara, det blir en jacka för mycket här.
Ja, den här arbetsplatsen är inte stor nog för dubbla sneakers. Nej.
Jag tror man skulle bli förvånad eftersom vi då jobbar på olika redaktioner. Att en från redaktion A går in på redaktion B och säger, du är inte välkommen tillbaka imorgon.
Nej, men jag förstår, det är inte alls fjantigt att tycka, det är jobbigt. Jag skulle tycka det var svinjobbigt.
Och det är väldigt jobbigt att det just är både jacka och skor. Mm. Hade det varit ett plagg, då kanske man hade så här, oj, vi är samma. Men när det är båda...
Men
då
det här vittnar ju också om att du är lite grann rädd för att du är lite för gammal för den här outfiten. Och ja, när du ser honom så känner du att, shit, det är egentligen, det är den åldern.
Ja, men exakt. För man brottas ju med att inte vilja vara kvar i det som var och dels tycka om saker på riktigt och inte bli någon som försöker göra sig till. Men det är när man slås av den här fånigheten i fåfängan som vår kände vispoet diktade, Wille Crafoord, samma typ av annorlunda saker.
Mm.
Den här jackan står det mitt namn på. De här skorna kommer göra mig till en ännu mera glad människa som sprider medmänsklighet.
Mm.
Och så... Är någon annan som har tänkt samma sak? Det vill säga, jag är bara en i mängden. Och det vill man ju inte slås av.
Mm. Hur hade den här 20-åringen råd med de här kläderna, tänker jag? Mm.
Med den lönen som du ger honom.
Som alla andra unga på produktionsbolag. Pappa betalar, eller, eller så har de stulit eller köpt, sålt knark och köpt.
Snott,
så
är det. Tänker jag.
Nystulet.
Mm. Okay.
Förlåt, vi säger baxat.
Ja, just det.
Henrik, när du har lyssnat på Jossan och Jakobs råd, vad tar du åt dig?
Alltså, stare down, utmana. Jag fick den av dig direkt. Du uppfylldes av någonting.
Okej, bra.
Jag ska köra naket under.
Mm.
Alltid.
Bra.
Era djuplodande dilemman och rent av filosofiska resonemang ska nu utväxlas mot någonting helt annat. Nämligen en väldigt ytlig grej som jag står för ytan här i det här programmet. Så jag har också ett litet dilemma. Jag var på en restaurang i veckan här. Väldigt trevlig, otroligt trevlig charmig servitris, säger vad vill du äta, så säger bestäm du. Ja, min favorit är det här, så kör den. Sen så efteråt så äter jag det och det smakar inte speciellt bra. Det var inte speciellt gott. Och så säger hon, var det gott?
Oh.
Vad ska jag säga då? Jag vet att den här frågan har ställt väldigt många gånger, men jag vill höra vad ni tycker. Säger ni, är ni liksom orubbligt ärliga där? Mm. Eller säger ni, nej faktiskt, det var inte det.
Mm.
Och möter någon slags tyngd i hennes ögon.
I och med att du har lagt beslutet
vi
att välja rätt.
Vi har bondat lite grann.
Ja, det var lite charmigt.
Ja,
hon lite har härligt.
Gett mig
och du bad
favorit.
Henne, välj du.
Ja.
Du kan inte nu komma och såga hela den här upplevelsen.
Nej, precis. Vad hade
svälj
du,
och gå hem.
Vad hade du gjort, Jakob?
Ja, jag hade inte sagt ett djur. Jag hade sagt att det var fruktansvärt gott.
Du hade till och med tagit i.
Ja, ordentligt.
Du hade inte sagt att det var väldigt bra.
Ja, jag kommer tillbaks. Det här är min favorit.
Du har liksom
varje kväll.
Anfall är bästa försvar.
Jag
ska tala om för det. Det här var nu för de andra med det goda.
Ja, men det kan inte ha varit jätteäckligt, eller hur?
Nej, men det var verkligen inte bra.
Nej.
Jossan, vad har du?
Ja, men det här är ju, det är ju lite, det är ju precis som Jakob säger, just för att du faktiskt har bjudit in henne till att välja rätt åt dig. Mm. Just därför så känns det taskigt att säga att det inte var gott. Men sen var det, så är det ju också så här, hon valde rätten. Tyckte du inte det var gott för att du inte gillade rätten, eller var det dåligt lagat?
Ja, det vet jag inte. Alltså, det var ju bara inte gott. Jag vet, de kanske lagar den sådär och folk tycker om det. Hon tycker kanske om att den är lagad på det sättet. Ja, jag tyckte inte det var bra.
För jag kan alltid, om det är dåligt lagad mat på något sätt, alltså att man känner att nej, men det här...
För mig var det dåligt lagat.
Ja, för dig. Fast du kan ju inte säga om det var så.
Det är väl jag som ska äta den.
Jo, fast alltså, om det är bränt eller om det är kallt i mitten eller att det är liksom potatisen är överkokt eller så. Då tycker jag man ska säga till. Men annars fall...
Nej, det smakar inte bra. Det var geggigt och kladdigt och äckligt.
Ja, men det är bara att bita ihop.
Och
det är
bara att bita upp och... ingen konflikt där mot henne.
Jag ska inte förstöra
den stämningen som vi har skapat tillsammans.
Nej, och framförallt inte om du käkar upp hela rätten. Om du tog en tugga och kände att nej, det här var fel, då kunde du ropa på henne och du... Ja, fast mycket om ursäkt.
Det där gör jag per definition. Jag äter upp.
Och sen klagar du.
Och sen klagar jag.
Det känns
jättedumt. Jag gör det. Jag äter det som ställs framför mig. Spelar ingen roll vad det är. Det som du är godis.
Alltså, ja, i och för sig. Okay. Men nej, Henrik, dåligt av dig.
Är det ett ställe som du besöker regelbundet?
Nej, inte så ofta. Jag har gjort det någon gång, men vad det är, jag är, nej, de vet inte vem jag är där.
För i så fall så hade jag sagt någonting där jag inte behöver ljuga. När hon säger, smakade gott, så hade jag inte som Jakob tagit i ända från tårna sagt att det var min favoriträtt. Utan sagt något mer, det slank ner eller jag känner mig mätt. Eller försök hitta en detalj. Den såsen.
Ja.
Den kommer jag minnas.
Vilket fint porslin, ja.
Ja, men verkligen. Ja. Ungefär som när någon kommer bakom scenen och någon har haft en show och säger tack så mycket. Ni verkar vara ett härligt gäng. Mm. Att man undviker att ge sig på det som man faktiskt borde kommentera. Jag tyckte om det eller jag tyckte inte om det. Så att jag hade inte sagt att det här var smaskens.
Du menar att man ska göra en avvikande manöver? Så att,
ja, för...
Smakar den maten bra? Vilken fin belysning. Ja.
Fast om hon har liksom mer än två hjärnceller så kommer hon fatta. Då, att du inte tyckte det
jo, men
gott.
Han har ju fortfarande inte sagt.
Nej, men då,
rätt
då får det bli upp till henne att jaga det vidare. Utan vad jag är ute efter att man ska ge ett lite mer svepande omdöme som innefattar trevligheten i att hon gav ett tips. De har ett bra ljus, är på gott humör, en öl till.
Är det inte ofta så att restauranger rekommenderar, när man frågar vad rekommenderar ni, då är det dagens lunch som inte gick åt.
Exakt, så är det. Det är de vi blir av med.
Ja, det här gick inte, det var ingen som ville ha. Ge det till alla som frågar.
10 kilo fläskstek här inne som vi var tvungna att göra en ragu.
Det här ska ni ha.
Som vi köpte för en timme sedan av han.
Men kan man inte tänka sig också att ändå vara ärlig och ändå charmig? För att då kommer man ännu närmare varandra. Om man säger just så här det. Till exempel att hör du, det var inte det godaste ätet, men jag har nog aldrig haft så trevligt som jag har haft det.
Mm.
Så kan man säga.
Så kan man ju kanske säga.
I ditt sällskap smakar allt gott.
Oh. Ja, för det är lite grann en invit. Jag tror inte den jag var med skulle uppskatta det.
Så
får du peka på henne.
Eller ska jag vända mig mot henne?
Ja.
Nej, men i ditt sällskap.
Med det här sällskapet smakade till och med detta gott.
Ja, precis.
Mm.
Okay, ja. Jag vet faktiskt inte om jag har fått någonting. Jag vet inte vad jag ska göra. Men uppenbarligen känns
men
som att man ska inte säga det rakt ut.
Nej.
Och linda in det inte min grej.
Linda in det konstigt tycker jag. Men,
bättre att säga fruktansvärt.
Ja, jag kör på det.
Hörrni, tack så jättemycket. Nu fortsätter vi med lyssnarnas inskickade dilemma. Först ut denna söndag är Hanna. Hej panelen! Jag är en tjej på 25 år som bor tillsammans med min kille och vi har ett bra förhållande. Sexet är bra, kommunikationen, ja allt rullar liksom på. Men den senaste tiden så har vi umgåtts en del med hans bästa vän som är singel. Saken är den att jag har börjat känna mig en aning, väldigt kåt på honom. Jag är inte den som är otrogen. Jag skulle aldrig kunna göra det mot någon annan. Och jag älskar verkligen min kille. Men spänningen i det förbjudna är så upphetsande. Jag vill inte såra min kille och vill inte förstöra vårt förhållande. Men samtidigt så kan jag inte slå bort hur jag känner för hans kompis. Hjälp mig! Utropstecken. Vad ska jag göra? Undrar Hanna. Den här känns som att du vill bita taget direkt, Josef.
Ja, men det där, vilken... Ja, det är ju både jobbigt och lite härligt.
Mm.
När man har det där suget efter någon som man inte riktigt kan få. Och det är där... Det
och som liksom är så nära också.
Ja, liksom, som är då. Nära och de kan träffas och hon vet att snart kommer vi träffa honom och sådär. Och då är frågan, ska man försöka göra någon slags verklighet av hennes fantasier eller ska man låta det stanna där det är? Och då tänker jag, undra hur frisläppt hennes pojkvän är.
Oj. Oh, du är ute efter en förhandling.
Ja, lite. Alltså, jag bara tänker så här.
Är du ute efter en menage
a trois?
Ja, lite så. Jag tänker om hon kan, kanske när hon är med sin kille, när de håller på kanske dra upp det här som en liten fantasi till att börja med. Alltså hon smyger in den här kompisen i deras liksom sexuella situationer. Först rent bara...
Du vill att hon ska göra verklighet av sina fantasier?
Ja, men jag tänker att hon måste göra det väldigt snyggt, tänker jag. Det skulle kunna bli spännande.
Hur gör man det osnyggt, Jakob?
Ja, osnyggt är väl att hon bara drar med honom in på handikapptoan på någon nattklubb. Det är ju osnyggt.
Ja. Är det en extra kittling att det är handikapptoaletten?
Det finns ju handtag.
Det är handtagen du är ute efter. Jag vet.
Och lite renare och fräschare.
De levererar handtagen med bra.
Ja, men det känns lite som att Hanna har liksom godisförbud, men hon jobbar på Karamellkungen. Ja. Alltså, och det kanske är det som är problemet. Om hon går ut från Karamellkungen och går några kilometer, så kanske blir så här, jag kanske inte ens är sugen på det där godiset. Nej. Det är bara att hon står och ser, hon träffar den här killen väldigt mycket just nu.
Om man äter godis så vill man bara ha mer.
Sötsuget växer sötsug liksom. Jag tror hon ska backa, jag tror inte alls som Josefin att hon ska börja försöka förhandla in honom i någon form av sängkammar, så här, släng i dörrar, fars.
Men
risken är att pojkvännen så här direkt, va? På riktigt, tänder, har inte vi det bra? Hon säger, de har det jättebra. Jättebra i sängen, jättebra förhållande. De har det bra.
Kan inte bara
blunda? Du, men jag vill ha, jag mycket vill ha mer, jag vill ha en till. Jag vill ha han. Hingsten från Haninge, han ska med oss.
Vad kan det bli nästa gång?
Exakt.
Henrik Jonsson, vad säger du?
Summan av drömmarna är konstant. Har man ett bra förhållande med sin kille, vilket hon har, både kommunikationen och sexlivet, vilket sammanlagt är ungefär 99,8% av ett förhållande. Jag tror att godisreferensen är bra i bemärkelsen, för det finns ingen människa som har ätit sig mätt på godis och en timme efteråt säger, det var gott, det var allt värt det, jag mår som en prins. Man ska behålla denna drömmen. Dröm om honom och låt honom fejda ut, för det kanske kommer en dröm senare. Men skulle du nu traska iväg med honom och göra detta du har fantiserat om, så skulle du vara en dröm fattigare och ett dåligt ligg rikare, och förmodligen en pojke mindre.
Just mycket det. Att förlora.
Du var väldigt, han var väldigt poetisk och väldigt vacker.
Ja, men han gömmer sig bakom den där poesin hela tiden.
Ja, jag vill ta tillbaka just poesi. Jag tycker det bara var vackert formulerat.
Ja, men det låter väldigt fint.
Ja, det låter väldigt fint.
Men man glömmer vad han säger.
Okay. Han säger fel. Ja.
Josefin vill dyka ner i godisskålen och äta allt.
Skillnaden är att när du äter godis, då blir du mätt, du blir tjock, du känner dig äcklig efteråt.
Man kan bli tjock av att ligga också.
Du är ju riktigt gott och grejs. Om jag hade sänt en timme länge så äter du själva skålen också.
Ja, men jag är ett undantag. Men jag menar att har du sex, har du fantastisk sex och lyckas dra in den här kompisen i deras sexliv, då får hon ju så mycket härligt och också fysisk aktivitet och mår bra av det. Och killen och hans kompis kan
njuta. Det är som ett aerobikspass.
Jag tror att det kan bli bra, men hon måste göra det långsamt och smidigt. Hon måste liksom dra in polaren i det här.
Hur gammal sa du att hon var? 25?
25, ja.
Ja, det är Paradise Hotel-generationen. De ligger med allt.
De ligger med allt. Ja, precis. Allt som har en puls.
Försök i alla fall.
Men alltså, ja, precis. Ja, men alltså, jag måste bara säga att han är inne på något intressant. En filosofisk frågeställning. Att låt fantasin vara fantasin, för du är den som vackrast. Men gör inte realiteten av det. Realitet av det, för då blir det inte fantasi. Och då blir det, inte, då blir det någonting annat.
Jag vill att alla mina fantasier ska bli verklighet.
Är det verkligen så?
Ja.
Alltså? Ja, okay.
Så är det.
Okay. Är det för att du har så många, eller är det för att ditt verkliga IRL-liv är så fattigt?
Nej, det är rikt, för jag gör verklighet av mina fantasier.
Hon är på handikapptoan jämt.
Hon har klippkort på handikappdasset där borta.
Men det är den som är ledig. Okay. Av någon konstig anledning.
Varför är handtagen sönder där borta? Men du, Jossan vill helt enkelt att Hanna ska göra verklighet av detta. Det vill inte Henrik och Jakob var väl lite säger så.
Men vänta, jag måste faktiskt säga en sak här.
Ja.
Jag vill ju att hon ska dra in honom, att hon ska göra något ihop med sin kille. Så jag vill ju inte att hon ska vara otrogen med sin kille. Jag vill bara förtydliga.
Okay. Jakob Björkqvist sista.
Ja, då är jag med på det.
Tack. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Natalia. Vi har varit ett gäng på tre tjejer som har hållit ihop i vårt och torrt. Nu har en av oss fått barn och kan inte vara med lika mycket. Det värsta är att hon skuldbelägger oss för att vi inte kan umgås. När jag och mina andra kompis vill dra ut och festa eller göra saker som hon inte kan vara med på, så försöker hon alltid få oss att ändra våra planer. Vi har ingen lust att sitta hemma varje helg och titta på hennes unge. Men hon blir sur varje gång vi gör något som inte, hon inte kan följa med på. Samtidigt så vill vi fortsätta vara vänner med henne. Så vad ska vi göra, undrar Natalia. Vad säger Henrik Jonsson?
Den här är ju ganska så svår med kamrater, men jag vill inte för att hylla mig själv på något sätt, men vi hade ju faktiskt ett brev i gårdagens program med en som vi hjälpte i liknande fall, det vill säga en som inte var nöjd med befintliga kompisar, och vi då rådde henne att skaffa nya. Vi tror att i det här fallet så får Natalia också säga till sin kamrat att kompiskretsen växer, ditt barn också, och det får ni göra vid sidan av medan vi fortsätter att umgås vid sidan av. För det går inte att tvingas bort när tiden går.
Nej.
Man blir gammal för fort.
Vad säger Jossan?
Nej, men det är ju jag tycker det är lite konstigt. Vadå? Bara för att man har barn att man inte skulle kunna gå ut och vara med sina kompisar. Jag är
levande
bevis på att man kan det. Ja. Men det är klart att man kan. Finns ju en farsa med i bilden, eller någon barnvakt eller vad som helst.
Inte alla som har barnvakt, det är svårt att få det ibland.
Fast det där, man kan fixa. Jag tror många liksom håller på sina ungar. Alltså, jag tycker man ska vara lite mer så här, våga fråga folk. Fråga grannen eller vad som helst. Alltså,
men det är inte så kul att vara barn bakfull med barn.
Nej, men den smällen får man ta.
Okay.
Mm. Det är väl, ungen bryr sig ju inte.
Nej.
Men alltså, det jag vill föreslå. Nej, men det jag vill föreslå här, det är att de som kompisgäng gör en schysst och rolig grej. Det vill säga att de gör en liksom överraskningskväll för henne.
Mm.
Och ordnar, styr upp med barnvakt åt henne. Så att det blir liksom så här, ja, vi ska gå ut ikväll. Åh nej, kan inte ändra. Fast vi har ordnat så du kan följa med. Woho! Okay. Alltså det tycker jag vore jättegulligt.
Men hon vill ju dra in dem till sig så att hon kan sitta där. Så att hon vill vara med barnet hemma, men hon vill att de ska vara där.
Det är
kompisar.
Precis
det är lite
menar.
Egoistiskt.
Ja, men det är typiskt så här vissa liksom, morsor och säkert farsor också. Att de får för sig att bara för de själva är så besatta av sin lilla unga att alla andra är det.
Mm.
Så är det ju inte. Det är inte så kul med små kids alltid.
Nej. Exakt, det är som vuxna människor som får en ny identitet. De går från en människa, kamrat, partner till mamma eller
punkt.
Pappa.
Ja.
Punkt. Mm. Jättetråkigt.
Jakob Ökvist.
Ja, alltså jag tycker Natalia här är väldigt snäll mot sin väninna. Jag tycker väninnan beter sig bedrövligt. Mm. Alltså jag har ju massa barn.
Mm.
Jag skulle aldrig plåga mina vänner med att umgås med mina barn. Det straffet har ju jag på mina axlar.
Ja, det har du gjort själv. Ja.
Det sliter jag med. Ja. Varför ska de komma hem och det är jättejobbigt. Mina barn är svinjobbiga.
Mm.
Varför ska mina vänner behöva vara med om, alltså vi har inga roliga aktiviteter.
Nej.
De har inga gemensamma intressen med mig. Varför ska mina vänner behöva ha lika tråkigt och sitta och bygga Lego och läsa om Totte som ska bada? Det är helt ointressant. De ska få ut och festa. Natalia och hennes väninnor får springa runt och ha kul. Hon har skaffat barn, det är hennes problem.
Men du har inget problem att de fixar barnvakt åt henne, att de styr upp det?
Jo, men jag tyckte ni gjorde som stod, eller Josefin tyckte att de skulle lösa hennes problem.
Nej, men det
inte hon tjatar på dem, var hemma och sitta här med mina barn.
Ja, jag vet, men det är mer för att verkligen få ut henne och också för att visa så här, vi vill verkligen ha med dig en gång för alla, så att inte hon får för sig att liksom ingen vill vara med mig bara
ja,
för att jag...
eller du skaffade barn, skilda själv.
Jo, fast det är
your call.
Återigen, man kan fixa barnvakt.
Okay.
Alla kan det.
Okay,
men det är inte det hon frågar efter, hon vill ju bara att de ska sitta hemma med hennes.
Ja, det är det precis. Hon är
lilla bebis.
Ja, men där får man vara ärlig.
Det går
vi vill
inte.
Ut och ha kul.
Det kan absolut inte acceptera att hon ska tvinga att sitta hemma och sen glo på hennes unge. Det håller alla med om helt enkelt.
Verkligen.
Ja.
Har vi en trio som håller med?
Mm. Första gången någonsin.
Jo, men det var en sak jag tänkte på. Nej, jag bara skojar.
Tack. Hejsan, dilemmapanel. Jag heter Robin. Detta är akut. Jag ska flytta ihop med min flickvän idag. Jag är inte redo att flytta ihop med henne. Jag tycker om henne mycket men vet inte om detta är rätt person att flytta ihop med. Vi har bara varit ihop tillsammans i 6 månader och jag har inte sagt till henne att jag fortfarande bor ihop med mitt ex.
Wow.
Min flickvän har aldrig varit hemma hos mig. Snälla hjälp mig, vad ska jag göra? Oj, oj, oj. Den här får du ta tag i, Jakob Ökvist.
Alltså, han har träffat den här nya tjejen. De har varit ihop i 6 månader. Han bor fortfarande med exet, yes. Men det är ett ex.
Det är ett ex som man bor med.
Som han har missat att dra med, ja, precis, i sin självbild.
Han har inte nämnt det.
Nej, jag råkar missa den.
Och han ska flytta ihop med henne idag.
Ja, idag. Och han behöver snabbt hjälp. Ja, jag...
Skjut dig!
Hade vi något mer problem? Nej, men jag stack. Men alltså, det är ju ett ex. Och han råkar ju bo kvar där för att han inte har någonstans att ta vägen. Mm. Så den här nya flamman dykt upp och det blev någonting ganska snabbt. Men det verkar som att hon har drivit på det här med att flytta ihop väldigt...
Ja, det alltså, inte.
Ja, men 6 månader. Han vet ju inte ens själv om han vill det här.
Nej, han vet inte om han är redo.
Nej.
Nej, tror jag. Han behöver ju fortfarande med sitt ex.
Jag tror han ska flytta ihop, men han måste ju berätta om exet.
Och kan inte göra det? Okej. Okay. Jossan, vad säger du?
Nej, jag ser inte riktigt problemet. Alltså, det är väl bara att flytta.
Ja. Och ha exet där sedan av. Och sen avpolitera lite grann. Köpa sig tid, menar du?
Flytta ihop.
Jag vet inte. Han bor med sitt ex. Ja. Han har en ny tjej. De har skaffat en lägenhet.
Mm. Han har aldrig berättat om exet.
Han flyttar in i nya lägenheten med sin nya tjej. Punkt.
Och vad ska han säga till exet då? Att han är jobbar när han är hos henne? Eller vad då?
Men vadå? Exet har han väl talat om att han har en ny tjej till?
Det vet vi inte.
Det tror jag.
Ja.
Mm, nej, jag ser inga problem med det här. Det är bara att hyra flyttbil och flytta. Och sen behöver inte han, och det är jätteskönt, för han behöver ju inte ens nämna det här med exet.
Men du måste väl ändå förstå att det är ett problem att han inte har nämnt det här för henne. Att han har bott på 2 ställen. Och att det förmodligen tjejen skulle bli rasande om man fick reda på att han bodde på
det. Det är lite tajt, och det är klart att han...
Känslomässigt tajt.
Lite. Men alltså, det är ju inte så att han behöver dra in tjejen i... Han säger så här, men vet du vad, bryr inte om det här med mina grejer. Jag löser det med en flyttbil och sådär. Så att hon aldrig får reda på det bara.
Mm.
Mm. Nej, men jag tycker 6 månader, det är ändå ganska länge.
Vad säger jag, Henrik Jonsson?
Skillnaden, Robin, mellan att vara vuxen och barn är att som barn så väljer man in saker i sitt liv. Som vuxen så tar man bort saker i sitt liv för att kvar ska stå det som du har valt på riktigt. Du har ett ex, det är bra. Förmodligen var det hon som gjorde slut eftersom du verkar vara jävligt velig. Men nu är det dags att ta konsekvenserna, det vill säga göra vad du har lovat. Det är bara till att packa och flytta och svara ärligt på frågorna, och så får du känna lite grann på hur det känns.
Okej, okay, så han ska vara rak mot henne och säga att jag bor fortfarande upp på mitt ex.
Ja.
Och varför har han inte sagt det under de här 6 månaderna?
För han har inte kommit på det. Jag trodde inte det var värd.
Det var inte top of mind.
Jag tyckte det var lite pinsamt, kan han säga, att vi inte har separerat färdigt och så vidare. Men den här flytten symboliserar att jag lämnar mitt gamla dåliga jag.
Okej. Okay. Så enkelt är det. Flytta ihop med exet. Flytta ihop med tjejen och bo kvar hos exet, helt enkelt.
Eller ta en singelsommar.
Alltså, du säger så konstiga saker nu.
Du sa ju det.
Nej, men vadå?
Flytta ihop med tjejen och bo kvar med exet.
Inte bo kvar med exet.
Han bor ju fortfarande. Du tycker det är inget problem med det.
Nej, men han ska ju flytta till sin nya tjej nu. Han lämnar ju exet kvar i den lägenheten. Hej då, bra flytt.
Ja, men de kanske har delad hyra och allting. Hon vet inte om det här, att han ska flytta med den nya tjejen.
Jo, exet vet om det.
Hur vet du det?
Ja, men det måste hon få reda på.
Ja, okej. Det måste hon få reda på. Men det säger du då.
Ja, men det
förutsatte Josefin.
Ja, det förutsatte jag att hon redan visste, såklart. Okay. Men det här blir jättebra.
Det blir jättebra. Tack så mycket. Här är ett brev från Ayla. Hejsan, dilemmapanelen. Jag har precis blivit frälst av att köra motorcykel, eller i att köra motorcykel, och har bestämt mig för att ta motorcykelkörkort. Men min man vill inte att jag gör det. Han tycker det är farligt och överdriver allt. Han kan till och med säga saker som: tänk om våra barn förlorar sin mamma. Han har dessutom börjat skicka länkar på nyheter där folk skadar sig i MC-olyckor och håller på att gå i taket över det här. Men jag vill väldigt gärna ta MC-kort. Borde jag ge upp min dröm om att ta motorcykelkörkort för att min man är rädd? Undrar Ayla. Jag vill ha korta svar. Mm. Ge upp motorcykeldrömmarna, vad säger Jossan?
Ayla, följ din dröm som du delar med mig. Mm. Alltså, jag tycker det är så coolt med kvinnor som kör motorcykel. Alltså, jag tycker det är så häftigt. Jag vill också ha motorcykelkörkort. Jag tycker det verkar så härligt att bara glida fram på en så här stor jävla grunka. Jag tycker det här är så bra. Hon ska göra det till varje pris.
Jonsson, kort svar.
Nej, du ska inte ta något motorcykelkörkort. Din man är rädd om dig därför att han älskar dig. Mm. Köp motorcykeltidningar, köp ett skinnställ, sätt upp affischer på din vägg, men åk och kör inte motorcykel innan han har sagt:
Vi kanske skulle testa, men du måste respektera hans rädsla, för den är kärlek.
Ni är 50-talet från Italien, knackar på dörren.
Herregud!
Vad säger Jakob?
Nej, men jag kan också... Jag hade nog blivit lite orolig om min fru kom hem och sa: du, jag ska ta bågekort, nu ska jag ut och bränna gummi. Håll i dig, gubbe, lilla. Du får sitta på bönpallen.
Flygfält i Barkarby.
Det händer ju väldigt mycket mer farligheter på en... Nej, det är inte överdrivet.
Är inte vinsten mycket större av känsla än rädslan för att krocka?
Det är väl bara
nej, men han ser ju fram, han kommer ju sitta och vara orolig varje gång hon ger sig ut.
Ska hon leva hans liv eller ska hon leva sitt eget liv?
De har ju ett parförhållande.
Och... Jo, men han kan väl inte styra hennes liv för det?
Jo, men om han vill börja hoppa fallskärm och hon säger: men det tycker jag är lite obehagligt, gör inte det. Man kanske respekterar varandras rädslor på det sättet.
Ja, men var går gränsen där? Det är en svår gränsdragning.
För... Jo,
men ja, jag tror att hans rädsla väldigt mycket grundar sig i att han inte är säker på att hon vet vad hon håller på med. Jag är ju gift med en kvinna som arbetar med att rida på hästar, vilket är oerhört farligt i och med att det är människor som dör av det varje år. Men jag är lugn, för jag vet om att hon är väl skickad att rida på dessa hästar så länge hon har hjälm på sig. Så att hon måste bevisa att hon vet vad hon håller på med fram tills dess. Nej!
Alltså. Nej, men, det är lite ganska som att behandla sin fru som ett barn. Att man säger nej.
Hon ska ju ta motorcykelkörkort. Hon ska ju gå och lära sig köra motorcykel, lära sig alla regler. Sen kommer hon få den där hjälmen och kanske någon ryggskydd.
Ayla har en ålderskris och vill göra något åt det. Och kastar sig ut på en båge.
Alltså ni är såna gubbar nu. Jag blir helt tokig.
Först den dagen det är förbjudet att älska är jag en brottsling.
Oj, det var inte med Martin Luther King när du höjer din hand där. I have a dream.
Det kändes jättebra när jag sa det.
Eller Hitler i och för
sig. Jo, men varför ska inte hon på något sätt respektera hans farhåg?
Nej, att han man får inte bromsa varandra. Det här handlar faktiskt, det handlar ju inte om att hon ska liksom klättra i berg utan livlina, utan hon ska faktiskt köra motorcykel. Man ser ju motorcyklar överallt hela tiden. Det är väl inget, det är ju ett fordon.
Det
finns ju av en anledning. Hon ska ju inte cykla enhjulingsmotorcykel.
Och så farligt är det inte. Så farligt är det faktiskt inte. Alltså,
nästa
är...
vecka får vi ett brev underskrivet änklingen Göran.
Ja, men då dog hon lycklig.
Tack för rådet. Thelma Louise har talat.
Då dog hon lycklig.
Ja, men det är väl en sak om man har precis skaffat barn och sen säger killen eller tjejen att jag vill bestiga Mount Everest utan syrgas till exempel. Då borde man ta en rejäl diskussion. Hur mycket vill du det egentligen? Och vad är du beredd att riskera? Men ett bågkörkort.
Det handlar inte om att man jagar inte efter att utmana döden. Det är inte
nej, man gör ju inte det.
Man vill ju bara känna den där
utmana livet till man vill göra.
Känslan och livet.
Men köp en EU-moppe. Det är typ samma.
Typ samma.
Jo, men det är ingen jätteskillnad.
Det är ju för sig typ samma, för att risken att skada sig är ju lika stor. Exakt. Så därför kan de lika gärna köpa en motorcykel.
Jag är lite förvånad faktiskt att ni har den här ståndpunkten. Den här lite reaktionära mannen som blir lite överbeskyddande för sin hustru på något sätt. Som vi känner igen från Italien på 50-talet. Men, och Henrik Jonsson säger absolut nej i detta. Och Jakob Ökvist säger nej också.
Jag tycker
nej,
hon kan lyssna på hans farhågor. Babbla om dem.
Okej. Okay. Och Josefin Kraffer är liksom... Jag, allt du kan.
Hon ska ju sponsra bågen.
Ja, gud, alltså jag kan personligen komma hjälpa henne välja och sådär.
Och det gjorde honom tryggare, tror jag.
Vem var det? Det var min fru. Josefin valde bågen.
Fasiken, vilken tråkig man.
På bakhjulet!
Hejsan kära Dilemma, älskar ert program och har lyssnat igenom varje avsnitt, skriver Lina.
Åh, vad kul.
Ta åt det. Min syster har alltid varit slarvig med pengar och köper mer än vad hon har råd med, vilket gör att hon alltid lånar pengar av mig. Bland annat la jag ut för en säng till henne och hennes sambo, och så gjorde vi upp om en avbetalningsplan. Jag får hennes avbetalningar, men hon ligger alltid efter i sin budget, vilket gör att hon måste låna pengar av mig för att klara av sina avbetalningar. Det jag stör mig på är att hon shoppar allt från kläder till inredning, och sen när pengarna är slut så kommer hon till mig igen. Kära panelen, vad ska jag göra? Vi är ju trots allt syskon och borde ställa upp för varandra. Vart ska jag dra gränsen? Undrar Lina. Vad säger Jakob Ökvist?
Ja, det känns som att Lina lite i EU och syrran är i Grekland i det här fallet. Nej, men jag tycker absolut inte att Lina har, bara för att de är syskon så ska inte hon behöva vara någon bank som hon ska springa till. Okej, att låna ut pengar och så bestämmer man, ja, men på 3 månader sen vill jag tillbaka det här. Men att hon återigen lånar och nu verkar det som att Lina då ser, ja, så använder hon pengar till det här och det här. Alltså hon är för indragen i syrrans problematik. Mm. Och syrran kommer inte lösa det här om inte Lina slutar låna ut pengar.
Så Lina är lite medberoende? Ja, hon sätter medberoende av det.
Och den här sambon, vad är han i sammanhanget kan man fråga sig. Nej, det här, syskon ska inte behöva ha det ansvaret över varandra.
Så vad ska hon göra då? Alltså,
sluta låna ut pengar. Och kräva tillbaka skulden. Boom.
Vad säger Jossan?
Jag funderar lite på om det kan vara så att hon har utbyte av sin Greklands syrra, shopaholic-syrran, på något annat sätt. Alltså,
ja,
hon kanske ger något annat och den här tjejen Lina som skriver kanske har väldigt mycket pengar. Kanske hon kan skita i det här med avbetalning och bara säga äsch, vi skippar det, vi stryker det, du behöver inte betala av, men nu är det stopp.
Nu är det stopp, okej.
Jag känner att...
Men det är ganska mycket pengar kanske om hon ska...
Ja,
en säng och...
Ja, det kan det ju vara. Men samtidigt, de är syskon och har man mycket pengar, då tycker jag att då kan man ge mycket pengar. Så känner jag.
Men du utgår från att hon har mycket pengar, det är inte säkert.
Ja, det är inte säkert. Och är det så att hon, Lina, verkligen behöver sina pengar och hon behöver få tillbaka de här pengarna för att hon ska klara av att betala hyran, då måste hon vara hård. Men är det så att det är lite mer luftigt i plånboken? Heter det så? Jag menar tvärtom att, det, att den är lite stor, att den är lite mustig.
Gaggat ihop så av alla tusenlapparna.
Då tycker jag att hon ska vara stor och generös och samtidigt lite bestämd och säga,
men ska syrran leva på syrran?
Ja, precis. Jag tycker också att hon är en sugfisk. Varför, vad har hon för rättighet att leva på någon annan?
Vissa människor är sugfiskar, vissa är snåljåpar, vissa är långa, vissa är korta, vissa är tjocka.
Vi har alla bara roller att spela.
Nej, men alla är olika. Jag tycker det är
alla är olika, även parasiten. Ja, han ska också finnas.
Petimeter rättvisa är inget kul.
Jag tycker Josefin har en väldigt fin poäng här som vi inte ska flabba bort. I det att Lina kanske har väldigt mycket pengar. Och har man väldigt mycket pengar i bemärkelsen att vad för någon annan är mycket pengar utan att det märks bland mina pengar. Har jag 1 miljon på kontot och någon annan lånar 22 000 kronor så märks inte det. Däremot så är ju beteendet i det att hon ger löften om att betala tillbaka oerhört respektlös. Mm. Systern är fullständigt hjälplös i det här. Hon kommer fortsätta göra av med varenda peng hon håller i. Så jag tycker att Lina ska göra så här. Säg till systern, nu är det slut. Du får inga mer pengar av mig. Har hon mycket pengar så säger hon, och det du har lånat det skiter jag i, för jag är så trött på dina avbetalningsplaner som du aldrig kommer att hålla. Har hon ont om pengar, så nu bör du betala tillbaka dem, annars kommer hem till dig och börja hämta grejer. Klassisk utmätning.
Alltså nu sa Henrik precis det jag sa.
Det du tänkte.
Han sa det lite snyggare.
Du sa att människor var stora och långa och korta.
Du sa att alla har sina roller att spela, även sökfiskarna.
Ja, men exakt. Ja. Men det var ju det jag menade. Alltså jag menar ju
du
det.
Sa
alltså,
vi är överens.
Jo, fast vi är ju faktiskt överens. Okay. Det märkte, jag vill bara att ni ska
förstå. Jag ser Josefin i Lyxfällan. Det finns långa, det finns korta, det finns tjocka, det finns stora. Jaha, vad har det med saker?
Nej, men jag håller ju med.
Ta ett sms, lån.
Fortsätt med.
Någon ska göra det.
Jag är grek.
Du höll ju med mig,
ja,
eller ja, vi håller med varandra här. Alltså,
men ni utgår från att syrran är rik?
Nej,
eller Lina?
Vi sa att om hon är rik så kan hon bjucka, men kanske sätta stopp.
Då hade hon nog inte mejlat oss.
Nej, precis.
Jo, det kanske hon visst hade.
Jaha. Även rika människor har rätt att vara snåla och sura. Tack.
Ja, men man har inte rätt att utnyttja andra hur som helst ändå, även om det är rika människor man utnyttjar, så man har inte rätt att göra det.
Fast inom familjen så måste man få utnyttja varandra.
Okej.
Okay. Oj, Jossan gjorde sån här till synonymin. Man vill utnyttja lite.
Man lånar så mycket pengar, Josefin, och sin familj.
Jag har inga syskon ens.
Okay. Tack så mycket. Hejsan, Dilemma-panelen heter Anton. Jag är en 18-årig kille som har haft en KK i ett halvårs tid. Vi går i samma klass och ingen vet om att vi träffas. När vi inledde relationen sa vi att vi skulle sluta träffas direkt om någon av oss fick känslor. Och jag är ganska säker på att hon står fast vid det. Jag älskar att umgås med henne och hon gör mitt liv spännande. En gång hade vi till exempel sex på skolan. Oj! Problemet är att jag börjar bli kär. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag vill inte avsluta relationen, men samtidigt börjar det bli jobbigt att inte veta om det kan bli något mer mellan oss. Borde jag berätta för henne om mina känslor och riskera att hon avslutar vårt förhållande då? Undrar Anton. Josefin Crafoord, vad säger du?
Oj. Den här tycker jag var svår.
Han riskerar att tappa någonting.
Samtidigt som han kanske måste ändå säga hur han känner förr eller senare. För annars, det kommer bli jobbigt för honom i vilket fall som helst. Så därför kanske han ändå... Det är som att välja mellan pest eller kolera. Mycket jobbigt.
Vad säger Henrik Jonsson?
Jag tror att han måste göra en omstart. För det som är på väg att hända är att han håller på att inleda en känslomässig relation med någon genom att börja den hela med att bryta ett löfte. Och fortsätter han att vara med henne så kommer han att inleda en relation med henne genom att vara en lögnare. Utan vi måste sluta med det här KK-grejen som vi har, för jag håller på att få känslor för dig. Vi. Så. Nej,
de.
Ja. Jag är inte inblandad i det här. Så, nu lägger vi det bakom oss. Nu undrar jag, kan man få chansen på dig? Så att de går in rena i det nya. För de kan liksom inte komma ifrån det här gamla. För då kommer han inte att vara att lita på.
Resetta helt enkelt.
Exakt.
Friends with benefits.
Ja, stop delay, push rewind. Play igen.
Hashtag.
Oh, yeah.
Jag känner mig som 17.
Ja, som en CD-spelare.
Ja, precis. Vad säger Jakob Böcker?
Nej, men jag tänker Anton att vi har ju alla här hört talas om guld- och silverbröllop. Men det är sällan man hör talas om ett guld-KK. Det kanske är guld och gröna skogar rent fysiskt och det är roligt. Men det brukar ebba ut eller leda till något annat. I slutändan i alla fall. Det känns som att de har kört det här spåret ganska länge. Hon kanske också har börjat få lite känslor. Eller så är hon helt bara sugen på att fortsätta. Då kommer inte han kan ju inte kära ner sig och fortsätta att ha ett KK. Det kommer han aldrig stå ut med.
Nej, men det är lätt att man gör det för att man kanske får det man kan, man tar det man får.
Han får lite russin, man får inte hela kakan.
Nej, det får han inte, men han kanske gillar russin.
Jo, men ju kärare han blir, ju mer kaka kommer han vilja ha.
Ja.
Men och då, det blir ingen kaka.
Men då kanske han käkar russin tills han
mår lite dåligt. Men sluta
med russin och kakor, det får bara lika.
Om den här kakan träffar en kaspadelängd och blir ihop så ska han sitta där och vänta på. Vad händer om någon av dem träffar en ny?
Och det blir grädd och det börjar droppa om den här kakan.
Jossan, du reagerar starkt på russin.
Ja, det blir för mycket. Jag förstår ju inte liksom. Ni får sluta med liknelserna. Det är som Paul Stanley i Kiss liksom. Det blir bara såna här konstiga metaforer. Så det blir alldeles stökigt.
Var det där för konstig Porsche-referens? Jag känner Paul Stanley Kiss.
Nej, det sa jag inte att jag känner honom.
Håller han på med liknelse?
Det är som min polare Paul Stanley Kiss.
Ja. Ja. Ah, precis som Paul Stanley Kiss.
Jag snackade med Paul igår, det var bara russin i kakan.
Ja, exakt, det är ju så med
okay,
honom.
Vad stör dig detta?
Vi ska tala ur skägget.
Pratar vi om russin under kakan? Nej, men det jag känner nu, tyvärr, det är ju att han faktiskt måste bara så här... säga till henne när han vet till 100% att nej, men jag är faktiskt kär i henne, då måste han säga det till henne. Så får hon ta ställning helt enkelt, och han kanske kan kräva av henne att du, jag vill att du ska vara ärlig, jag tycker så mycket om dig, och är det så att det inte funkar att fortsätta så här, då får vi bara bryta. Tyvärr alltså, då är det bättre att bryta i tid än att han ska fortsätta att spela att allt är lugnt, att de är KK, för det kommer bara det kommer göra så ont. Usch.
Jag vill inte att det ska vara ett russin längre.
Nej.
Bli min kaka.
Ja. 7 sorters kakor kan han hoppas på. Men det är viktigt att han inte går och blir bitter över att han har brutit ett löfte. För det har han gjort. De kom överens om en grej och har roligt.
Och 2 bagare, en smet.
Det var 2 turkar och en fes. Jag tror att det är jätteviktigt att han förstår. Jag har inte gjort vad vi har kommit överens om. Det är ett problem för mig. Hur kan vi lösa detta?
Tack. Ja. Hejsan Dilemma-panelen, tack för ett grymt bra program. Jag heter Elinor. Min killkompis har nyligen blivit singel efter ett långt förhållande. Han har börjat ge sig in i dejtingdjungeln, vilket skapar problem för mig. Han hör av sig till mig varje dag för att han behöver råd och stöd i hur han ska gå vidare med tjejer han är intresserad av. Han ska älta allt, och då menar jag varenda detalj. Det är väldigt jobbigt att agera dejtingjour åt honom hela tiden. Dessutom så lyssnar han inte på mig. Jag säger åt honom att sitta still i båten och ta det som det kommer. Men han stressar alltid och misstolkar signaler som han får, som han får från sina ragg. Han skämmer ut sig själv mycket och gör dessutom mitt liv jobbigt genom att höra av sig hela tiden och fråga om raggningstips. Ska jag säga åt honom att han får klara sig utan mig eller ska jag försöka stötta honom och hans försök att hitta en ny tjej, undrar Eleanor. Ja, hon bryr sig om sin kompis här. Vad säger Jakob?
Ja, alltså jag hade en god vän som var exakt som Elinors killkompis. Alltså ältade varenda liten detalj, analyserade sönder varenda blick, varenda sms, varenda sekund som det tog tills hon ringde tillbaks. Och alltså det var... Och jag andas, gå här i backa, andas, gör något. Men det är helt omöjligt att få en sån människa att förstå att han inte kan hålla på det här sättet.
Precis.
Terapi eller sprit?
Terapi eller sprit, och
det är samma sak. Ja, det kan det vara.
Nej, men alkohol kan ju vara en bra idé, absolut, tänker jag.
I vilket sammanhang alltså?
Nej, jag tänker att...
Lucy Rapp.
När han raggar, eller?
Ja, precis. Ja,
men... Finns det ingen så härlig som killar som är fulla och raggar?
Nej, men det finns ju två... Det finns ju två...
Skulle aldrig falla mig in och dejta en nykter kille.
Det är ju svårare att dejta någon som är nykter. Det blir mycket mera... Alltså, det blir ju lite mera... På riktigt.
Ja, häller hon upp en Ramlösa, då ställer jag som är på god.
Nej, men det kan vara jättekomplicerat. Men också en tuff utmaning som kan bli väldigt spännande. Men, nej, men det finns ju två varianter. Dels finns det den där som håller på och ältar och vänder och vrider på sms och ska prata om allt och alla detaljer och blickar och precis det som Jakob sa, men som aldrig kommer till skott. Nej. Som aldrig liksom, men kom igen, gör det! Träffa den här tjejen nu då. Alltså, bjud ut henne och kom och knulla, gör något. Sen finns det den här andra jobbiga jäveln som är för hetsig och som bara är så här helt galen och bara, jag har smsat 10 gånger, varför svarar hon inte? Och skrämmer bort istället.
Men vad ska hon göra? Vad ska hon ge för råd till sin kompis?
Jag tror att man ska vara ärlig. Man ska vara övertydlig. Prata till kompisen som att hon är helt efterbliven. Och bara liksom, så här funkar det. Så här måste du göra. Till punkt och pricka. Hon kan skriva ner till och med den här kompisen vad hon ska göra. Och så bara, nu gör du så här nästa gång.
En to-do-list.
Då kommer det funka.
Okay.
Man ska stötta sina
en lathund
kompisar.
Bredvid.
Man ska hjälpa.
Vad säger... Jonsson.
Jag tror också att man måste vara praktisk med en sån här människa, men framförallt så ska Elinor akta sig för att bli en soptunna, den som man kan kasta allting på, och måste markera att jag har ett eget känsloliv och egna relationer att ta hand om. Jag har väldigt svårt att handskas med dina trasiga diton. Så därför är det väldigt viktigt att strukturera, vad gör vi härnäst? Hur många är det du stöter på? Kan vi sortera bort några? Bra, då börjar vi med de här tre. En av dem, ring den, och om en vecka klockan 5 då ringer du mig igen och berättar hur det gick med honom. Men du måste kyla ner läget, för det är precis som Jakob säger, människor som fastnar i det här är hopplösa.
De gillar själva ältandet, va?
Ja,
alltså, man
exakt.
Är förälskad i ältandet som sådant.
De gillar liksom det här
fram och tillbaka.
Klistret emellan två saker som ska limmas ihop.
Ja. Men folk som kanske har dejtingfobi. Alltså en människa som har spindelfobi. Det spelar ingen roll hur mycket du förklarar för den att spindlar är helt ofarliga.
Mm. Men det är därför man måste ge dem uppgifter, tror jag. Nästan, alltså verkligen så här, nu får du göra så här.
Vad kan det vara för uppgifter?
Ja, men till exempel skicka ett meddelande och fråga om ni ska ta en fika. Nej, men gud, ska jag göra det? Jag vet inte. Nej, men gör det nu. Skriv. Och så kan man sitta och hetsa och titta på mobilen när de skriver det och trycka på skicka-knappen så fort de har skrivit. Alltså hjälpa dem på traven att fysisk action.
Det där är bra. Mm. Att man tar de här små, hjälper dem i de här små stegen och verkligen har telefonen framför. Nu skriver du så här. Nej, inte så, utan så och så och så. Så klickar vi. Nu gör vi det tillsammans. Mm. Bra. Nu släpper vi det. Mm. Nu väntar vi.
Men det kan ju också vara tvärtom, att man måste stoppa dem ibland också. Jag har en kompis som är helt maniak, och då måste man istället stoppa.
Ja, han verkar ju vara så, han verkar ju gå för långt.
Det låter som en film med Steve Martin. Roxana, han hjälpte killen som inte hade några ord förråd. Han var som Henrik, en poet som gav språk och kärlek och känslor.
Han kräktes väl varje gång som han skulle
bli dejtad.
Han blev så nervös. Ja, det kommer jag ihåg den här filmen.
Magulig.
Okej, kolla den.
Hjälp, kolla den filmen faktiskt. Kolla Roxanne med Steve Martin och sen så ta konkreta steg tillsammans med din kompis.
Ja. Mm.
Tack så mycket. Hejsan, Dilemma-panelen heter Linus. Jag har en kompis som är snål. Han ber mig alltid att betala saker hela tiden, men sen när han ska bjuda igen så bjuder han alltid tillbaka med lite billigare saker och tycker att vi är kvitt. Det känns löjligt att diskutera småsummor, men i längden blir det ganska mycket pengar. När jag har pratat med honom om det så säger han alltid att det jämnar ju ut sig i längden, men det gör det inte. Om jag betalar när vi är på restaurang så kan han bjuda igen med en hemlagad middag. Det är som att han alltid tjänar pengar på vår vänskap. Samtidigt så är han en av mina närmsta vänner och ställer alltid upp för mig, så jag vill inte avsluta vänskapen. Men jag stör mig väldigt mycket på hans snålhet. Jag vet inte vad jag ska göra. Borde jag säga upp vänskapen med min kompis om jag inte kan bota hans snålhet, undrar Linus. Vad säger Jossan?
Nej. Låt han hålla på. Var stor. Har du pengar så bjud lite mer.
Han bjuder ju ändå tillbaka med någon slags gest.
Nej, men man behöver inte ens tänka på det där bjuda tillbaka. Skit i det bara. Bjud på, alltså, håll inte på att jämföra. Tänk inte på det. Bara ta bort det från huvudet. Tänk på det där som du skrev om din vän. Att han är en jättefin vän. Han ställer alltid upp. Han är schysst på andra sätt. Skit i det där bara.
Mm, okej. Okay. Henrik Jonsson.
Först vill jag säga att när vi står här och löser andra människors problem så lär vi oss saker. Vi hade ett snålhetsproblem för ett gäng veckor sedan när vi alla baktalade alla snåla människor ända fram till du, Anders, sa att vi alla är lite snåla. Och sen dess har jag insett att även jag har mina snåla sidor. Mm. Så Linus, i det här fallet är det du som är snål. För du vill inte bjuda din kamrat på olika saker. För du har ett eget värdesystem som du inte tycker att din kamrat kommer upp till. Så sluta bjuda om du nu känner att din snålhet är mer värd än din kamrats så kallade snålhet. Det är mitt enda råd jag kan göra. Men klaga inte på att andra är snåla när det är du som räknar vad saker och ting är värda. Du räknar det i pengar, han räknar det i kamratskap.
Men det är intressant det där, för när man bjuder så ska man bjuda. Man ska inte fästa in någon slags krav. Nej. I det där bjudande. Aha. Och så har man koll på ifall de ska bjuda tillbaka, för då har man inte bjudit. Då växlar man bara saker. Så bjuder man och sen släpper man det, så förväntar man inte tillbaka.
Men grejen
det är
att,
väl så. Lite.
Ja, och sen är det ju faktiskt så här att de här snåljåparna som aldrig bjuder på någonting överhuvudtaget, de kan man verkligen stenhårt sluta bjuda helt och hållet. För de märker ingen skillnad i alla fall. De tycker det är helt naturligt att säga...
Men då blir de offer och säger att jag är utanför och vill inte bli bjuden längre.
Nej. De fattar ingenting.
Okay. Alltså, Jacob Ökvist.
Jo, men jag funderar lite på det här när ni pratar. Bjuda alltid och bjuda. För jag vet ju, när vi kommer hem och man blir hembjuden på middag hos någon familj.
Mm.
Och så tänker man, herrejösses, vilka dyra viner de där drar fram. Mm. Vi måste ju bjuda tillbaks.
Mm.
Och då ska vi gå och leta på de dyra hyllorna.
Ja, det där
du, går inte, du går inte boxen och ställa fram och grillchipsen som jag brukar.
Hur mycket betalt brukar du ta för en middag hemma?
Nej, men jag menar, jag tänker så här. Linus har reagerat på sin snåla vän. Och han är god vän med den här killen. Han ställer alltid upp för honom. Jag tänker mig att han har upptäckt en dålig sida av sin vän som kanske andra människor i framtiden också kommer störa sig på. Så det kanske skulle vara läge att ta upp den här sidan. Tyck du, hallå, så här och så här händer gång på gång på gång. Du utnyttjar mig för att jag bjuder dig väldigt många gånger.
Men jag
hamnar på jätteminus.
Jag har en liten invändning där, som du säger att om du känner, oj vad mycket dyra viner vi finns, nu måste vi bjuda tillbaka. Mm. Det viktiga där är väl ändå att man bjuder tillbaka, inte att man köper exakt lika dyra viner, utan man bara visar gesten. Och det gör ju hans kompis.
Ja.
Han bjuder ju hem honom på middag. Mm. Sen att det inte kostar lika mycket som han, då är man ju liksom beräknande att jaha, men nu måste det här kosta 1356 kronor också, för annars så är vi inte lika.
Så du håller med Henrik att Linus är den snåla som räknar middagsbjudningarna?
Lite så håller jag faktiskt med.
Nu tycker inte du ska vara så aggressiv i rösten, Jakob. För jag tycker att, för att annars så handlar det ju om...
Jag menar att gesten är viktig.
Ja, det är det jag håller med om också. För att i annat fall så handlar det om att man bara kan umgås med människor som kan betala lika mycket för saker och ting. Det finns ju de som uppskattar väldigt dyra viner och väldigt bra viner, då bjuder de på det. Själv uppskattar jag väldigt bra musik, då bjuder jag på det när de kommer hem till mig.
Absolut, och det är precis det som är min grej. Om jag bjuder en polare på lite middag och vi käkar gård, så är det, det kommer ett gott vin och så kostar det kanske jättemycket. Och sen kommer hem till mig och så köper han ett lådvin. Kanon! Det är ju gesten att man liksom ger och tar, att visa att man vill umgås.
Jag tycker det är lite fånigt hela grejen med så här gester och sånt. Jag tycker att man bara kan bjuda för att man känner för det. Det är det jag menar. Alltså, varför ska det hela tiden
vara...
Det är hela tiden det där jämförande. Åh, nu ska jag på middag till dem. Då måste jag ha med mig en fin present, för de brukar alltid bjuda bla bla bla. Jag blir nästan lite anti.
Jag är benägen att hålla med lite grann faktiskt. Jag gör också en liten snarare 90 grader här.
Du vet.
Okej. Nu har vi väntat vad är det på det här, och Linus får nöja sig med era analyser. Tack så jättemycket.
Var glad för din fina vän.
Snåla vän.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Tack så jättemycket för att du kom hit idag, Henrik Jonsson.
Tack så mycket, Anders, för att du hade mig här.
Tack så mycket, Jakob Ökvist.
Tusen tack.
Och tack så mycket, Josefin Crafoord. Ha nu en skön söndag.
En skön morsdag.
Ja! Grattis, mamma.
Och dilemma dök upp.
Ja. Vi säger grattis, mamma, och vi säger hej då.
Tack så mycket. Hej. Tack.